Nu lämnar jag med varm hand över ordet till mötesdalare som är Andreas B. Varsågod, tack.
Hej! The recording has started. Den har vi hört några gånger under det senaste året. Hej allihopa! Jag heter Andreas och jag är en tvångsmässig överätare.
Hej Andreas!
Hej! Det här är fantastiskt. Tack för er service idag. Och tack för att jag får tala. Det här är min livshistoria eller life story eftersom vi kör internationellt idag. Det blir lite på engelska i slutet vad jag förstår. Jag kommer dock köra på svenska. Jag är 47. Jag är gift sedan 13 år med en fantastisk kvinna som jag var tillsammans med i över 20 år. Jag har 3 barn, en vuxen son på 23 som har flyttat ut, en liten tjej i andra klass på 8 år och nu en bebis på 6 månader. Så länge jag kan minnas så har mat varit jätteviktigt för mig. Jag har alltid varit storätare, gillat mat, fått ganska starka lustkänslor av att äta mat oavsett vad det har varit egentligen. Gillade allting när jag var liten. Det fanns nästan inget som de kunde servera som jag inte ville ha. Och mina föräldrar, de var också ganska snabba på att berömma mig för att jag inte var kräsen utan alltid åt allting som serverades och aldrig lämnade en smula på tallriken. Jag är liksom uppfostrad till att man ska tömma tallriken. Man får aldrig slänga mat. Det är liksom det är fult att slänga mat. Så att det är jättebra om man är duktig och äter upp allting på mattallriken. Så att våra familjesammankomster, så långt jag kan minnas, de kretsade alltid kring vad man skulle äta, när man skulle äta och hur mycket man skulle äta. Så alla aktiviteter, allt umgänge och samkväm, lekspel om det skulle göra, det var liksom tvunget att anpassas och passa in till mattiderna. Sen fick man ta den tiden som blev över när maten var färdig till att umgås, prata om viktiga saker kanske och sådär. Så hade jag det som liten. Men trots att mat var så i fokus så var väldigt få i min familj och fortfarande så särskilt överviktiga. Egentligen ingen. I alla fall inte så att de kommer upp liksom i höga BMI-värden eller så, utan helt normalt överviktiga. Medan jag liksom började bli knubbig redan innan jag kom i puberteten. Nu hade jag lite tur med generna så att när jag var 11-12 år så började jag dra iväg på längden. Så att allt det jag lyckades trycka i mig när ingen såg det brann upp och försvann. Så att när jag var liksom i tonåren upp till kanske 20 år sådär så var jag normalviktig. Till och med smal kanske i vissa ögon. Men då var jag också väldigt aktiv fysiskt. Jag hade turen att ha en snål pappa som inte ville ge mig en moped. Så att han köpte en förhållandevis dyr träningscykel istället för mig. Så att jag cyklade överallt när alla mina kompisar körde moped. Så att det spelade egentligen ingen roll hur jag betedde mig runt maten för att det där rann av i alla fall. Jag spelade innebandy flera dagar i veckan, spelade amerikansk fotboll, tränade styrketräning och som sagt cyklade precis överallt. Så att jag behövde inte tänka så mycket på det. Under tonårstiden och upp till tidig vuxen ålder så var mat eller godis egentligen aldrig något stort problem heller. Mest för att jag inte hade så mycket pengar. Så jag kunde helt enkelt inte köpa, äta och trycka i mig vad som helst och när som helst. Det gick inte. Men nu när jag har gjort mina inventeringar och tittat efter så har jag faktiskt fått medge att jag började stjäla småpengar. Leta efter växelpengar i folks soffor och sådana där konstigheter när jag kunde någon gång i tonåren. Och det var helt och hållet bara för att jag hade inga egna pengar och skulle jag kunna köpa snacks eller godis eller något att äta det i hemlighet, då fick jag hitta pengarna någonstans. Och ibland så stal jag för att kunna göra det. Det har också varit en av mina gottgörelser under de sista månaderna att medge det här, för bland annat för min styrmor. Som tur var så blev det då ganska sällan då som jag kunde överäta eller äta de här triggerprodukterna. Och det i kombo med min aktivitetsnivå så ja, jag tänkte aldrig på att liksom jag hade varit överviktig eller sådär, utan det liksom bara flöt på. Men trots allt så bristen på pengar och bristen på tillfällen, det skapade ändå ett undertryck i mig. En frustration över att inte kunna överäta eller äta vad jag ville när jag ville. Och det blev liksom aldrig tillfredsställt förrän jag flyttade hemifrån. Och de enda gångerna jag verkligen kunde överäta under de här åren då innan jag flyttade hemifrån, det var när det var fest, familjesammankomst, när det var någon form av buffé eller ploppmat eller sådär, liksom jul, midsommar, påsk, större fester, födelsedagar. Fast å andra sidan så åt ju de flesta då utanför sina egna tänkta matplaner, så det var nog ingen som tänkte på att jag åt tills jag fick ont i både magen och huvudet. Jag vill i alla fall tro att ingen såg det. Jag vet inte. Men det var många gånger, och det minns jag fortfarande, som jag åt tills jag verkligen fick fysiskt ont vid de här tillfällena. För att då var det fritt fram liksom. Carte blanche. Men när tonårstiden tog slut, jag flyttade hemifrån som 19-åring. Då handlade jag maten själv och kunde laga mat och så det var ju skönt. Men jag hade väldigt liten budget och väldigt lite pengar, så jag lyckades, eller var tvungen, att hålla ett normalt ätmönster för det mesta. Däremot så lyckades jag då få in mitt allra första jobb i den här perioden, och det var på McDonald's. Och det är ju toppen för en överätare som jag, har jobbat på McDonald's, att kunna äta precis vad man vill när man vill. Men dessvärre, och det har jag ju lärt mig med tiden, så är ju den menyn som i alla fall fanns då inte särskilt hälsosam, varken för kroppen eller själen. Så att jag började ju sakta lägga på mig när jag jobbade där. Så var det stressigt jobb, riktigt näringsfattig mat med helt fel sammansättning. Så att jag blev liksom mer och mer sådär klufsig och lufsig som man blir av låg aktivitet och bara överskott av dåliga kolhydrater, dåligt fett och så godis. Givetvis så drack jag en massa läsk också, och redan då så avskydde jag allt vad light hette, och det gör jag fortfarande, fast nu är det ju en fördel att föredra vatten såklart. Men jag fick den där lyxfettman redan då när jag var alltså under 25 år gammal, och den fick hänga med. Om vi tar ett litet skutt där från 20-25 års åldern upp till 30, så har det hänt lite grann. Jag träffade min sons mamma. Jag jobbade på McDonald's och vi fick en liten pojk tillsammans. Och när jag var 30 så var han ungefär 6 år gammal. Jag bodde med honom. Hade honom 75% av tiden eftersom vi hade separerat innan han fyllde 2. Så jag jobbade på ett bättre jobb för all del. Och bodde med min dåvarande flickvän och nuvarande fru. Och hade lite bättre ekonomiskt. Och tur i oturen, eller tvärtom, så var min kära flickvän också väldigt glad i mat redan då. Hon var dock väldigt mycket mer socker- och mjölkänslig än vad jag var. Så att jag utvecklade ju ett större intresse för den sortens mat tillsammans med henne då. Det var ju jättespännande och kul att kunna trigga varandra. Så att vi hittade ofta orsaker och anledning till att äta det vi inte borde äta. Det kunde vara allt från skräpmat till godis och sådär. Och det var ofta ganska så spännande och lite förbjudet och lite lustfyllt också att göra det där tillsammans. Och det var ju liksom en slags underliggande drivkraft till att vi var tillsammans. Och det är någonting som vi har en utmaning med nu, eftersom vi har inte kvar drogen. Hon lever i sitt 12-stegsprogram och jag i mitt. Och vi har våra matplaner. Men just den där lustfyllda samvaron, den behöver ersättas med någonting. Och det är en utmaning som vi inte riktigt har kommit på hur man ska göra med. Men ingenting är ju värt att ta upp drogen, så att det är ju inte ett alternativ. Hur som helst, eftersom vi hade det där intresset tillsammans så gick vi också upp i vikt, båda två. Och periodvis så hoppade vi från ena dieten till den andra. Vi har provat alla som jag kan namnet på. Allt från viktklubb till viktväktarna till olika extremvarianter av det ena och det andra. Till fasting och jag vet inte vad. Och precis som jojo-bantningsboken säger så är det liksom helt hopplöst. Man går ner massor i vikt och sen så går man upp allt igen. Och kvar finns liksom hela tiden den där frustrationen att man är misslyckad, man kan inte. Varför har jag ingen kontroll på det här? Och hur ska vi kunna vara lyckliga tillsammans om vi ser ut så här och inte lyckas? Och så vidare och så vidare. Så jojo-bantning har jag definitivt provat på bästa möjliga sätt. Vi levde också i förhoppningen om att allt i hela världen skulle bli bättre om vi lyckades gå ner i vikt tillsammans. Spännande tanke. Hur som helst, någonstans runt när jag var 35, nu är vi 12 år sedan, gammal är jag, då ville min fru testa strikt LCHF-kost. Och jag var fortfarande bara en stor fet skeptiker då. Men hon gick all in på det, och efter bara någon månad så följde jag efter. Och så höll vi fast vid den planen eftersom vi faktiskt mådde bättre av den. Och vi gick faktiskt ner i vikt lite efter ett tag av den också. Och det gav mig motivation och energi att börja träna fysiskt igen. Och så ökade jag långsamt på dosen och träningstyperna, gruppträning och allt möjligt. För att liksom så småningom anmäla mig till mitt första triathlonlopp över olympisk distans. Så under ett par års tid där så lärde jag mig att fysisk träning var någonting som jag också behövde för att må bra. Det gick inte till överdrift, som jag vill se det i alla fall, utan jag hittade mina olika träningsformer och började trivas med min kropp. Äntligen. Hur som helst, vi höll ju den här strikta kosten i ett par år, eller flera år. Men trots det så blev vi ändå medvetna om att rätt mat räcker inte för att hålla matbesattheten eller vikten under kontroll, eftersom det tydligen går alldeles utmärkt att överäta även abstinent mat. Vi höll också på med massa fuskvarianter och bakade LCHF-bröd och LCHF-desserter och jag vet inte vad. Saker som triggade oss i alla fall fram och tillbaka.
Mysigt. Mysigt.
Proxy.
Mysigt. Vad har du för... Var är pinnen? Var är pinnen? Var är pinnen? Var är pinnen?
Min fru gick med
Var är
i
pinnen?
FAA för ungefär 4 år sedan. Och då var jag igen bara en stor fetskeptiker. Vadå 12-stegsprogram? Och pratade om Gud och möten. Och ska jag tala om för andra hur klen och ynklig jag är? Det duger väl liksom inte. Men hon höll i och det gick bra. Och eftersom jag då hade nått nivån att jag ville träna och tävla till en Ironman. Så slutade de att jag gav upp, jag kapitulerade, jag insåg att jag behövde en verktygslåda för att liksom kunna kontrollera mitt ätande. För jag var rädd att jag skulle äta ihjäl mig under Ironman-träningen eller när tävlingen var färdig. Så jag gjorde 3 olika saker samtidigt kan man säga då. Det här var under 2018. Jag köpte en matplan, en professionell ketogen matplan på samma ställe som min fru hade handlat faktiskt. Jag gick deras sockerdetoxkurs lite senare. Jag kontaktade en professionell Ironman-coach för att styra min träning. Och så gick jag på mitt livs första OA-möte i grannstaden här då. Under en månads tid gick alla de här 3 sakerna liksom hand i hand. Så att jag överlämnade liksom min egen vilja och kontroll till en träningscoach, en matplan och OA-gemenskapen. Allt på en och samma gång. Och som tur är så är de här som har byggt matplanen, de är beroendespecialister och även 12-stegsaktiva båda två. Så att måltidsplanen var alldeles fantastisk. Min tränare var också väldigt lyhörd och duktig och lyssnade mycket på mig, vad jag sa och vad jag behövde äta och sådär. Och det som var den första stora skepsisen som jag hade i OA-mötet, det var ändå att jag som är ateist, som var ateist ska jag säga, hur ska jag kunna ta till mig det här? De pratade så mycket om Gud på det här mötet. Vad är det här liksom? Var har jag hamnat? Är det någon religiös sekt eller vad är det? Trots det så kände jag så mycket gemenskap med alla de som var på mötet. Jag tror vi var 15 eller 16 stycken på det här mötet. Som dessutom var på engelska. Att jag kände att det här är rätt för mig. Alltså funkar det så gör det det. Då får jag får köpa konceptet liksom. Så får jag vänja mig ett steg i taget. Hur det nu var så gick det ett år med träning och matplan och OA-möten och då hade jag klarat min Ironman bättre än vad jag trodde. Jag hade hittat en sponsor i OA med massa av erfarenhet från det här väldigt, väldigt utmanande året. Och jag kan säga att trots det så var mitt andliga uppvaknande ganska långt borta. Det var liksom vita knogar, det var matplanen, det var träningsplanen, det var det som hade hållit mig igång. Och live-möten då. Jag hade några upp- och nedgångar under återhämtningen sen dess. Men som det är nu så har jag levt i väldigt stabil återhämtning i många månader och jag är väldigt glad att jag äntligen har hittat Vision for You-formatet. Och det får jag tacka min sponsor för såklart. De 2 största uppvaknandena för mig under de senaste 2 åren var först när min sponsor ville att jag skulle börja arbeta i formatet Vision for You. Eller en vision för dig. För mig så innebar de nya sakerna i det en extra press och en extra stress. Och jag var inte andligt redo att ringa ut varje dag, ringa min sponsor varje dag, delta i möten i stort sett dagligen och så lägga till service på det några dagar i veckan. Jag var inte redo, jag kunde inte ta det. Det har jag insett nu. Men jag bad om ett par dagars betänketid. Men jag tog då det svåra beslutet att avbryta sponsringen ett tag. Och det är nu är det 1,5 år sedan, någonting sånt. Jag har insett nu att det var absolut nödvändigt. Och det var det enda jag kunde göra, så som jag mådde under den perioden. Men jag höll min måltidsplan. Jag höll i mina veckovisa live OA-möten. Och jag ringde också ofta in till morgonmötet, 7-mötet på telefon. Och jag skickade min dagliga inventering varje kväll fortfarande. Men jag skickade den till en vänlig programvän istället, som gav mig lite feedback ibland, eller bara var där och lyssnade. För att jag ville vara ansvarig inför någon annan än mig själv i alla fall. Så att jag trodde att jag skulle kunna klara mig på något vis genom det, på att göra på det här viset. Och jag höll mig okej ett tag, några månader. Men så småningom, och som ni själva vet hur det fungerar, så tappade jag greppet. Och jag hamnade i korta perioder av återfall, blandat med strikta perioder av återhämtning. Klassiskt beteende. Det var väldigt tröttsamt och det bröt ner mig på många olika sätt. Jag gick upp lite grann i vikt, tappade i kondition och styrka och psyket dalade liksom. Min självömkan över allt omkring mig i livet blev liksom bara större och större, och så började jag falla tillbaka till andra dåliga vanor som var arg och grinig hemma. Att vara liksom harmfull gentemot andra och andras beteende, tycka och tänka en massa saker om nyheterna. Eller gräma mig över saker som har hänt förr i tiden, sånt som jag själv har gjort eller som andra har gjort mot mig, både och. Till slut så började min fru faktiskt beklaga sig över mina humörsvängningar och undra, men alltså det där med sponsor, kanske du skulle fundera över det igen. För nu är det väldigt märkligt hur du beter dig här och hur du hanterar saker och hur du svarar och så. Och det var bottennappet verkligen. Då kände jag mig fullständigt katastrofalt utom all kontroll egentligen. Jag kunde äta enligt matplanen, jag visste, men jag betedde mig hemskt. Och det var liksom när hon lyfte det som jag insåg att nu är jag redo att ge upp. För att jag har provat att styra detta själv med olika verktyg, men utan att jag har någon att vara riktigt accountable eller ansvarig mot. Så jag kan ju inte, det funkar ju inte. Och återfallsperioderna som jag hade haft, det spelade ju ingen roll hur många gram eller hur många enheter av mina drogmatsgrejer som jag tryckte i mig. Hålet var ju kvar. Det spelade ingen roll. Det kunde bara öka dosen. Jag blev bara illamående. Det hände ingenting. Så jag sålde stoltheten. Ringde min sponsor igen. Förklarade situationen. Startade om de 12 stegen från scratch. Men nu i Vision-formatet som Harlan vill att man ska göra. Och att då framförallt börja lyssna på honom igen. Lyssna på hans podcast där han går igenom och förklarar stegen. Och förenklar det faktiskt ganska mycket. Och hur han hjälper en att närma sig Gud på ett ganska sunt sätt. Det har gett mig väldigt mycket. Mer än de första 2 åren innan jag gjorde om stegen faktiskt. Jag har äntligen förstått att maten som jag trott att jag har kämpat mot som min fiende, det har egentligen aldrig varit mitt problem. Det är ju det som är bakom maten, det som har drivit mig till maten, som har gjort maten till min lösning på problemen. Det är det jag behöver jobba med. Och där finns det rätt mycket att nysta i. Olösta trauman, massa oförlösta känslor, frustrationer, allt som jag har burit med mig och delvis fortfarande bär med mig. Det har man liksom projicerat på hela världen runt omkring. Om bara världen runt omkring kunde vara lite bättre så skulle jag klara detta. Men det är ju från insidan det ska komma. Jag förstår också nu att även om jag sponsrar så behöver jag inte vara världsmästare på det här. Jag behöver bara göra mitt allra bästa. Följa manualen, släppa taget och lita på att Gud kommer att hjälpa mig med det som jag behöver. Det hjälper egentligen att bara följa stegen uppifrån och ner. Steg 1 direkt på morgonen och så sluta med steg 12 när dagen är slut. Och så gör man det en dag i taget. Och that's it egentligen. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Och någonting som har hjälpt mig att utvecklas i min andlighet har varit faktiskt Harlans nästan lite skämtsamma sätt att förklara vad jag behöver veta om Gud. Och som han säger, du behöver bara veta två saker om Gud. Och det är ett, det finns en Gud. Och två, det är inte jag. Om man kan släppa taget där så öppnar det liksom en kanal ut utanför en själv till något större som underlättar, för i alla fall för mig, väldigt mycket. Jag har börjat be regelbundet. Man kan be oftare än vad jag gör. Och det övar jag mig också på. Men jag märker att det hjälper. Framförallt så lugnar det mig. Och det blir liksom en kanal utifrån man inte kan dela med någon annan. Så finns ändå en högre kraft alltid där. Om man vill kalla det för Gud så går det ju bra. När det gäller de utgående samtalen som jag från början upplevde som en belastning, så känner jag det snarare som en enorm tillgång och frihet nu. Jag längtar efter att få ringa ut till den fantastiska gruppen som jag är delaktig i. Det är riktigt utmanande de dagarna när man sitter fast i jobbmöten och familjetrassel eller vad det kan vara som gör att man inte får de där 5-10 minuterna för sig själv. Det kan vara de mest utmanande dagarna egentligen, att ha den längtan efter att ringa ut till en programvän och kunna dela. Och det är en fantastisk styrka i det, att kunna göra det. Och slutligen, när jag har kommit dit jag har kommit nu och har fått förmånen att kunna dela med mig av mitt tillfrisknande och min glädjestyrka motgångar till någon annan, så inser jag också hur mycket man vaccinerar sig själv och försäkrar sig själv mot att inte falla tillbaka allt för långt de dagarna som man har störst utmaningar. Utan att kunna ge det här vidare till någon annan, att kunna hålla någon annan i handen, guida genom stegen och guida genom den personliga och framförallt andliga utvecklingen. Det är det allra, allra, allra största. Att jag själv ber om att mina karaktärsdefekter ska filas bort en dag i taget är en sak. Men att hjälpa någon annan att få sina karaktärsdefekter bortpolerade, det är enormt upplyftande och väldigt, väldigt stärkande. Och givetvis att kunna få vara delaktig i de olika mötena som vi har på olika språk och sådär, är ju också en insikt i att dels vad man har själv att vara tacksam för, och dels att det finns väldigt många olika ingångsvinklar till den här sjukdomen. Men att sjukdomen trots allt är densamma. Det spelar ingen roll ifall det är någon som vill äta godis eller om någon vill trycka i sig någonting flytande eller någonting i pulverform. För sjukdomen tar sig ändå samma uttryck. Och hur nykter man än har varit, hur länge man än har varit nykter, så finns den ändå där och den utvecklas progressivt hela tiden. Jag har märkt det verkligen, first hand experience, att trots att jag hade varit nykter så länge, när jag tog upp drogen igen så var jag sjukare än jag någonsin hade varit. Och det håller inte. Vi behöver hålla spåret, alla stegen, en dag i taget och ge det vidare. Och då kan jag bara säga att det fungerar. Harlan har rätt, boken har rätt, min sponsor har rätt. Det funkar. Det är höjdpunkterna i min life story. Jag är tillgänglig sponsor för män. Ser fram och lära känna alla er som jag inte har träffat förut under de kommande åren. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på mig. Ni kan ju givetvis skicka mig frågor. Jag är med i Vision for You-gruppen. Och jag är tillgänglig för outreach och samtal när som helst. Jag önskar er alla ett framgångsrikt liv. Ge er återhämtning och en fortsatt fantastisk dag. Tack.